Vad är det första en människa säger när hon föds? Har du tänkt på det då? Ja, men det är ju, då säger man ju ingenting när man föds. Ja, det första en människa, ja, jag tror det, så jag har ingen vetenskaplig bevis för detta, men det är att alla som föds gråter. Eller? Det är ingen vild gissning, va? Att man uttrycker någonting, så man börjar kommunicera, och det första sättet man kommunicerar på, det är att man gråter. Alltså det är människans första språk, oavsett i vilken världsdel man föds i. Så är gråten på något sätt det första sättet man kommunicerar på. Och det här med att gråta, tårar, det är någonting som man rent fysiskt, fysiologiskt, biologiskt kan förklara och tala om som någonting gott. Alltså det är bra för kroppen att gråta. Det renar ögat, både från skräp och damm och sånt, men också rent bakteriellt har jag läst till mig. Alltså det finns en renande effekt i tårar och i att gråta. Och så ska det tydligen vara så att synen blir optimal när tårvätska finns på ögat. Man ser bättre tydligen när man gråter. Så det finns alltså rent fysiskt något positivt i att fälla tårar. Och jag tror inte bara det är fysiskt positivt att fälla tårar, utan det finns någonting där i att gråta och fälla tårar som är positivt och gott för oss som människor. Jag tänkte ta er igenom en tårvandring till en början med denna predikan. Och vi börjar i Gamla testamentet och slutar i Nya testamentet. Och ser vem är det som gråter och varför gråter man i Bibeln? Och jag kommer givetvis inte att ta med alla exempel. Därför att börjar man söka på tårar och gråt, så är det ganska mycket sånt längs vägen i den bibliska historien. Det första exemplet är Josef. När han på nytt får möta sina bröder. Och han har gjort det här upplägget med att de känner inte igen honom, men han gör ett upplägg. Några gånger träffar han dem, och så kommer stunden när han ska avslöja för dem att det är jag som är Josef. Då står det så här att Josef brast i gråt. Han grät så högt att egyptierna hörde det, och faraos hov fick veta vad som hänt. Det är brister för Josef. Han brister i gråt. Bara det uttrycket som vi använder är fantastiskt. Det är någonting som brister, och så brister han i gråt. Och han grät och gråter så högt att egyptierna hörde det. Han håller inte igen det minsta, verkar det som. Och den här gråten är ju någon sorts blandning av lycka och sorg, skulle jag tro. Han är glad över att få återförenas med sina bröder. Men kanske också sorgsen över det som har hänt. Det är därför man läser mellan raderna. Sen finns det en profet i Gamla testamentet som i efterhand har kallats den gråtande profeten. Därför att i hans budskap och i hans liv så fanns det väldigt mycket tårar. Och det är Jeremia. Och han vände sig till Gud i en bön där han ber om mer tårar. Han tycker jag har inte tillräckligt med tårar för att ge uttryck för det jag känner och det jag är med och det jag tänker. Och det kanske är en erfarenhet som några av oss också har haft. Så här skriver Jeremia, eller så här ber han. O, om mitt huvud vore en källa och mitt öga en brunn med tårar, då skulle jag gråta dag och natt. Han vill ha mer tårar. Därför att han upplever någonting så starkt. Och för honom är det att han ser sig omkring. Han ser människorna, han ser samhället, han ser sin omvärld. Och han säger, att jag kunde gråta dag och natt. En sorg och en förtvivlan. En annan person som gråter vid flera tillfällen och som man till och med ibland har anklagats för att vara lite väl sentimental, det är David. Han gråter vid många tillfällen. Och vid ett tillfälle när han ska skiljas från sin bästa vän Jonathan, då beskrivs det så här vid det avskedet. När han gått reste sig David från sitt gömställe vid kullen och föll ner med ansiktet mot jorden och hälsade Jonathan 3 gånger. De kysste varandra under tårar och till slut grät David våldsamt, står det. Han höll inte heller igen. Han gråter våldsamt i det här avskedet. För han vet att antagligen så kommer han inte få träffa Jonathan något mer, för han flyr för sitt liv. Han måste ge sig av. Det där definitiva avskedet. Inte det att Jonathan dör, men det blir nästan som ett sånt avsked. Att de aldrig mer kommer att få träffas. Och han gråter våldsamt, står det. Och i Psaltarpsalmerna så finns det ju också flera vackra beskrivningar utav tårar och gråt. Så här står det i psalm 42. Tårar har blivit min föda dag och natt. Då är man ledsen. Då är det bara gråt. Om det är det som är det jag lever av, det är min föda dag och natt. Och i psalm 56 så finns det en vacker beskrivning också. Du har mätt upp min oro. Samla mina tårar i din lägel. De är ju uppskrivna i din bok. Alltså bilden av att Gud tar emot och samlar den gråtandes tårar. I någon sorts behållare eller lägel som det står här. Alltså att tårar i det perspektivet inte är förgäves. Alltså att de inte bara uttrycker en hopplöshet. Utan att Gud faktiskt på något sätt tar emot och samlar våra tårar. Ser dem och tar emot dem. Och så fortsätter vi i Nya testamentet. För där finns också tårar. I Lukas 7 så läser vi om en kvinna som söker sig till Jesus. Då står det så här. Jesus vänder sig mot kvinnan när han talar till Simon. Han är hemma hos Simon och äter middag. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Här kommer in en kvinna och väter ner Jesu fötter med sina tårar. Här skulle man ju velat varit med. Varför gråter den här kvinnan? Vad finns i hennes tårar? Är det sorg? Kanske lite sorg över sitt eget liv som inte blev som hon hade tänkt sig. Men jag tänker mig att det är ett tårar av tacksamhet. I mötet med Jesus. Tårar av tacksamhet över att bli sedd och bekräftad och förlåtelse. Och få ta emot förlåtelse. Det tror jag finns i hennes tårar när hon väter Jesu fötter med sina tårar. Sen har vi tårar av djup förkrosselse och ånger. I Nya testamentet. Och det är Petrus som står för dem i berättelsen om honom. Efter det att Jesus har blivit dömd och Petrus har förnekat 3 gånger, så står det så här. I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen har galt 2 gånger ska du 3 gånger ha förnekat mig. Och han brast i gråt. Och här kan vi också bara ana djupet utav förkrosselsen. Tyngden i de tårarna över att ha svikit och misslyckats. Och så kommer vi då givetvis till Jesus som är Bibelns och historiens centrum. Finns det några tårar hos honom? Gråter han? Varför gråter han? Och det finns några sådana berättelser och jag tänker stanna upp inför en berättelse. Och det är Johannes 11 kapitel och den kommer på skärmen här. Johannes 11:31. Och det är alltså hemma hos Marta och Maria som är då syskon med Lazarus. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta och frågade: Var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Och sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Gud gråter. Jesus gråter i den här situationen. Och vad innebär det att Jesus faktiskt grät? Att Gud själv drabbas av tårar? Ja, det betyder ju att han var påverkad av omgivningen och de omständigheter som han befann sig i. Han gick inte opåverkad genom det här livet. Han var inte immun mot sorg. Och därför så kan vi också våga tro att Gud är delaktig i dina och mina tårar när vi gråter. Alltså han känner till vår sorg av egen erfarenhet. Gud har själv gråtit och kan därför gråta med oss. Och det är ju ganska märkligt att Jesus gråter här. Eller på ett sätt är det ju inte märkligt. Alltså det är en av hans bästa vänner som har dött. Hela stämningen är ju givetvis sorg. Och det skulle ju absolut leda till att han gråter. Men samtidigt så när vi läser hela historien så vet vi att Jesus är ju på väg att uppväcka Lazarus. Han vet ju att det här kommer att vändas i någon sorts seger, men ändå så drabbar sorgen honom. Alltså sorg och saknad trots tron på uppståndelse. Och det är väl precis så livet tror jag ser ut. Trots att vi bär på en tro om en uppståndelse och vi har ett hopp om ett evigt liv, så finns ju sorgen också där. Precis som hos Jesus. Och tårar, det var en del av Jesu, vad ska man säga, språk eller vokabulär i sin bön till fader under sitt liv på jorden. Och det är tårar både, tror jag, av frustration, känslan av att vara övergiven och sviken, och också sorg när han möter Lazarus på det här sättet. Hebreerbrevets författare skriver just det, att Jesus grät mycket. Hebreerbrevet 5 står det så här: Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Det var något återkommande i Jesu relation med fadern. Att han under höga rop och tårar bad till fadern. Han höll inte igen. Han låtsades inte av som att allting var bra. Utan inför fadern, där utgöt han sitt hjärta. Där lät han tårarna flöda. Och det är mötet med villkoren att vara människa i den här världen, tror jag, som just gör Jesus till också en gråtande frälsare. Det är det som framkallar tårar hos Jesus. Mötet med det här livet, med allt vad det innehåller. Precis så som det är för dig och mig, så var det också för Jesus. Därför att tårar och sorg, det ingår i villkoren att vara människa här och nu. Och sorg och tårar är oundvikligt i relationer, och speciellt nära relationer, förr eller senare. Går vi in i djupa relationer så vet vi också att det kommer att leda till sorg förr eller senare. Men det är ju ingenting vi tänker och beräknar. Alltså vi känner till det. Men det är så det är. Priset man betalar när man älskar är ju tårar förr eller senare. Man skulle kunna säga att tårar är en av kärlekens valutor. Enda sättet att undslippa det här, det är ju att i största möjliga mån inte låta någon människa komma mig riktigt nära och komma in i mitt liv och mitt hjärta. Om jag håller det så långt ifrån mig som möjligt, ja, då kan jag minimera risken för tårar och sorg i mitt liv. Men vem vill leva ett sånt liv? Och det är inte ett sånt liv vi är skapade för. Så tårar ingår. Och tårar ska inte motarbetas utan uttryckas. Därför att i Bibeln så uppmanas vi att dela våra tårar med varandra. Romarbrevet 12 står det: gläd er med dem som glädjer sig och gråt med dem som gråter. Det var inte bara halleluja och glädje. Det är gott. Men gråt med dem som gråter också. Att tårar är en del av en kristen gemenskap, det var självklart för Paulus. Och det finns ju ett slitet uttryck: delad sorg är halv sorg, och delad glädje är dubbel glädje. Och det finns ju faktiskt någonting sant i det. Men jag tror också att tårarna hos Jesus, man kan se dem som ett tecken på någonting mer. Inte bara sorg. Därför att Jesus var väl medveten om att det fanns en annan värld, en annan verklighet. Att det fanns någonting som är större än det som du och jag upplever här och nu. En fullkomlig och större verklighet som är tillgänglig för alla människor genom Jesus Kristus. Och det finns texter som pekar på att tårar är en gåva från Gud som innehåller någonting mer än bara sorg och ilska, rädsla, frustration och allt vad tårar kan innehålla. Alltså att tårar också kan vara frön till glädje. Att det finns någonting i tårar som faktiskt också kan liknas vid hopp. Och det här finns både i gamla och nya testamentet. I gamla testamentet i psalm 126 så står det så här: de som sår under tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Och Jesus själv, han säger i bergspredikan: saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Det finns någonting i tårarna som andas hopp. Och att utifrån det se sitt liv här och nu som någon sorts, ska vi säga, såningsarbete, och att det finns en skörd bortom detta livet. Att leva sitt liv utan att försöka fly bort från sorg och lidande. Det finns någon som har sagt att du kan aldrig springa från sorgen. Du måste gå igenom den när den drabbar oss. Och det är väldigt klokt sagt, skulle jag säga. Därför att för varje steg du tar, tänker jag, genom sorgen eller på sorgens väg, så är man på väg mot någonting större. Någonting som är fullkomligt. Att det faktiskt i varje tår som fälls finns ett uns av hopp om att allt inte är över. Om att allt inte är förbi. Det är i alla fall vad Guds ord, tror jag, vill locka oss till och vill få oss att upptäcka och faktiskt våga tro. Mitt i sorg och tårar. Och tårar är ju inte begränsade till sorg efter en älskad. Vi kan gråta över tillståndet i den här världen, som Jeremia gjorde. Och vi kan gråta över våra egna liv, över vår egen synd och vår bröstenhet, som ständigt gör sig påminna när det inte blir som Gud vill, när vi själva tänker att vi vill att våra liv ska vara. Alltså så som Petrus fick gråta. Och så får vi också gråta utav sorg och saknad när vi förlorar någon som står oss nära. Men genom tron så gråter vi inte, så sörjer vi inte utan hopp. Precis som vi läste i första Thessalonikerbrevet. Därför att Paulus säger inte att vi inte ska sörja, men han säger: ni ska sörja, men ni ska inte sörja som de andra. Det finns olika sätt att sörja. Han säger i första Thessalonikerbrevet: bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Och utifrån det så kan vi ju frimodigt låta tårarna komma. Och vi kan gråta dem och tänka att det finns faktiskt hopp i tårarna. Om att tårarna en gång kommer att få slut. Det kommer att gråtas färdigt. Att se tårar som frön som kommer att förvandlas till någonting helt annat. Där vi faktiskt kommer att få skörda glädje. Att leva i förtröstan på att tårar och sorg här och nu inte är det slutgiltiga. Det är någonting som hjälper oss, någonting som är gott för oss. Men det är inte slutet. Det är i alla fall så Bibeln avslutas. När den i den sista boken som vi läser kan läsa om att tårarna ska försvinna. Så här står det i Uppenbarelsebokens 21 kapitel. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Det är ju det hoppet som finns i tårarna hos den som tror, som Paulus är inne på. Så att ni inte behöver sörja sådana. Att det finns ett hopp i de tårar som Gud skänker oss. Och nu ska vi tacka Gud för den gåvan. Ja, Herre, tack att du helt och fullt känner oss och känner villkoren i den här världen. Tack att du grät. Tack att vi får följa en gråtande mästare. Tack att du känner våra tårar och ser våra tårar. Du vet precis vad de innehåller. Allt från ilska och frustration till sorg och tacksamhet. Här hjälper oss att leva våra liv äkta och autentiskt. Att inte inför dig dölja någonting, utan alltid komma med öppna hjärtan. Full uppriktighet här. Här hjälper oss att leva våra liv på det sättet. Och tack Herre för det hopp som du har lagt i varje tår. Ett hopp om att tårarna en dag ska ta slut. Ett hopp om att sorgen en dag ska ta slut och att saknaden inte längre ska få finnas där. Herre, vi tackar dig för det luftet och för det hoppet.